En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd. Vi har så mycket att behandla. Det är dubbla omgångar sen vi satt här senast. Nu sitter vi i full studio. Du är på hemmaplan som vanligt i London, Frida, men Makoto är tillbaka. Vi har ganska mycket att gå igenom. Vi får se hur mycket vi hinner kommentera här under måndagen, för det som sagt väldigt mycket att ta hand om. Vi måste börja på i North London Derby, ett riktigt demolition derby som det blev mellan, som det brukar vara mellan de här två, Frida, och det var ju så jäkla mycket på spel den här gången. Det kallades för det största North London Derby på 20 år. Arsenal är ju med och krigar om titeln. Tottenham är ju med och krigar om Champions League-platser. Väldigt mycket, väldigt viktiga poäng på spel. Det var Arsenal som gick därifrån med alla tre i slutändan. Men herregud, vilken berg- och dalbana det var. Hur har du hämtat dig överhuvudtaget?
Nej, det är knappt alltså. Framförallt eftersom det var en sån himla märklig match, får man se till hur första halvleken utspelade sig, det här med att Tottenham var det bättre laget, men Arsenal var bara så effektiva, särskilt på fasta situationer, även om det är Højbjerg som nickar in det första målet, och sen så Bukayo Saka som är iskall när han får bollen på en omställning på högerkanten och bara viker inåt. Ben Davies, han åker och köper korv eller någonting, och så går Arsenal till halvtidspaus med 3-0-ledning, och där tänker man ju att matchen ändå är över. Jag menar, 3-0, det ska mycket till för att man lyckas komma igen, även om Tottenham hade sett bra ut så långt. Och jag tycker ju att Tottenham är sämre i andra halvleken, vilket också är märkligt med tanke på att de gör 2 mål och lyckas ändå sätta lite nerv i matchen. Men det berodde ju mycket på såklart att David Raya står för det här misstaget och på något sätt bjuder in Tottenham i matchen igen. Tottenham Stadium vaknar till liv. Måste också nämna Christian Romero, som ju var i centrum väldigt ofta. Och varför i hela friden är det han som springer upp och pressar i det läget?
Samma sak.
Vad gjorde han?
Ingen aning om vad han gör där, men det hör på något sätt till
jag
hans...
Jag fattade inte vem det var först. Vem fan är det där? Det där är inte...
Alltså, det är ett otroligt bra avslut för att vara mittback i det här läget. Alltså, det är otroligt tydligt.
Men bara att han är på den platsen vid det tillfället är... Ja, det stämmer inte på något sätt, men det stämmer väl för att det är han av alla spelare. Och där hittar ju Tottenham en väg in i matchen, men jag tycker ändå inte att det blir en sån här, det blir inget jättetryck. Men sen när den här straffen kommer då, det är ju då på något sätt som nerverna verkligen sätter in, och man såg ju att Arsenal-spelarna ville bara att det här skulle ta slut, och det gjorde det ju också. Och nu har man ju... Ja, man sitter ju i en jättebra sits nu här. Visserligen så vann Man City också och fortsätter se starka ut, men det är definitivt inte över för Arsenal.
Nej, alltså de sätter ju press på City hela tiden med att fortsätta ta de här 3 poängen. Jag tycker det är ganska starkt ändå med tanke på alltså den stämning som rådde kring den klubben efter den där Villa-förlusten, att man ändå liksom stöttar tillbaka, vinner ett tufft derby på bortaplan, håller liksom... Även om man såklart inte ska göra det där spännande i andra halvlek, så är det ju ändå så att de tar ändå de här 3 poängen. Bukayo Saka, som har haft lite frågetecken kring poängproduktionen sista tiden, han kliver ju fram när det som behövs som mest här, och de mår ganska bra i sin jakt. Men sen är ju problemet för dem att City ser ganska stabila ut. Det är svårt att se dem tappa poäng, och det är ju det som gör att det fortfarande är en jakt, även om de på pappret ligger liksom före i tabellen för stunden. Det tyckte det var intressant också. Jag står det helt still i huvudet, var exakt vad jag skulle säga här. Så vi går vidare med den.
Jag kan ju flicka in då bara med Bukayo Saka att han har gjort 15 mål nu. Det är alltså nytt personligt rekord för honom i Premier League. Så att han gör ju en otrolig säsong. Och jag tycker också att just det avslutet, det visar på något sätt så mycket han har växt. Att han inte övertänker i det läget, att han bara viker in något snabbt och trycker in den. Det är mycket som har hänt med honom, tycker jag i alla fall, under den här senaste säsongen. Och sen en shout-out till Kai Havertz också, som jag ändå tyckte var Arsenals bästa spelare överlag. Han går från klarhet till klarhet och han har verkligen hittat sin roll i det här laget nu, och han kämpar och sliter så hårt. Det gör visserligen alla Arsenal-spelarna, och det är ju det som gör också att de är så svåra att besegra, det här med att de har sin defensiva struktur framförallt. Men deras rörelsemönster när de inte har bollen är, ja, det är på en annan nivå. Jag tycker att Havertz verkligen har visat att han är en av dem som verkligen gör det jobbigt för motståndarna.
Alltså om det är någonting Kai Havertz kan, och han kan mycket, då är det just att liksom röra sig på ett smart sätt på en fotbollsplan. Och det tyckte jag väl även att han gjorde ganska ofta i Chelsea, att han rör sig smart, öppnar rätt ytor och så vidare. Men här så blir han på något sätt involverad på ett helt annat sätt, och det är väldigt kul att se, tycker jag, att han har växlat upp på det här sättet och verkligen tagit en plats i Arsenal och visat att jo, det där var en ganska smart investering de gjorde i somras när de la så pass mycket pengar som de ändå gjorde för en spelare som inte riktigt hade lyckats i Premier League dessförinnan då i Chelsea-tröjan. Så där har de ju hamnat helt rätt, onekligen. Sen måste man ju lyfta Ben Whites agerande vid 1-0-målet också. Med Vicario där när han är precis lagom mycket och stör. Lossar upp hans handskar och grejer också liksom, i samband med det. Till och med, och liksom, de kan alla trick i boken också. Ja, det krävs.
Det var ju ungefär halvvägs genom säsongen som motståndarlag började upptäcka att Vicario är inte helt säker vid defensiva fasta situationer. Man kan lätt få honom ur balans. Jag minns särskilt, det var väl mötet med Everton på Goodison Park, där Everton verkligen utnyttjade det också. Så att ja, Arsenal hade ju, de hade ju läst på, så att säga. Så att det som du säger, Ben White visste vad han gjorde.
Och fasta situationer har ju varit verkligen Arsenals nyckel den här säsongen. Det är ju där man har varit som ligans allra starkaste lag.
Ja, alltså Nico Chauvert, alltså varje gång Arsenal lyckas med en fast situation så vänder han sig ju alltid mot Arteta och ser så glad ut att han nästan spricker. Men det är klart att när man är assisterande för fasta situationer och man ser att det går så här bra, jag tror att Arsenal har gjort 17 mål, har kommit via nickar den här säsongen, och det är flest någonsin, så att han har ju verkligen en stor del i att det har gått så bra för Arsenal.
Så är det, och de lägger ju uppenbarligen ner väldigt, väldigt mycket tid och förberedelser på just fasta situationer, och det betalar sig. Det har ju varit så för många lag när de har varit framgångsrika. För Liverpool under de bästa säsongerna så var det samma sak där. Man var otroligt starka på fasta situationer, både defensivt och offensivt. Och det, framförallt i den här ligan, så är det väldigt avgörande.
Och det blev en St. Tottenham's Day för Arsenal även i år, kan man väl konstatera också. Det vart väl matematiskt klart nu, va? I och med den här segern, tror jag.
Ja, undrar om inte det var innan, men det kanske var nu då som det blev det. Men det är ju rätt långt avstånd ändå, får man
ja,
säga.
Ja, alltså det är 20 poäng. Det är ju...
Ja, det kanske redan var klart. Men
ja, jag tror det.
Matematiskt kanske det inte var klart.
19 poäng och Spurs
har
5 matcher kvar.
Det är klart, de har ju 2 färre spelade matcher. Så att,
ja, det är klart att Spurs har 15 poäng.
Det var väl kanske ingen som betvivlade att den skulle få firas av Arsenal-fansen även i år, så att säga. Men nu är det matematiskt säkert att det blir så i alla fall.
Men lite att göra fortfarande för Spurs då. Även om Aston Villa bara tog en poäng mot Chelsea i helgen, så har man nu 7 poäng man ska ta i kapp. Man har visserligen 2 matcher mindre spelade. Det är Chelsea som jag tycker, de tog poäng mot Aston Villa, borde kanske haft fler än en poäng i den här matchen. Det var Pochettino var inte helt övertygad. Vi kommer till det. Men det gäller nog att utmana Aston Villa om den där platsen, för att någon femte Champions League-plats lär det väl inte bli efter misslyckandena i Europa.
Nej.
Så att nej, det var viktiga poäng som gled dem ur händerna. Det kanske man inte ska säga om det här resultatet, och Arsenal var ju väldigt, väldigt bra, men Tottenham kände nog ändå att de hade kunnat fått med sig någonting av den här matchen.
De hade ju otur, det blir ju en sliding doors moment där också med Mickey van der Fens när hans mål blev bortom
väldigt knapp offside och sen så blev det 2-0 nästan direkt efter. Det var ju, Tottenham hade ju också bollar i virket och sådär tidigt. De var ju det bättre laget. Ändå stod det 3-0 till Arsenal efter en halvtimme eller något sådär, 40 minuter.
Det är ju ganska sanslöst för övrigt att det krävdes en VAR-granskning för straffen. Alltså, mitt framför ögonen på domaren, Declan Rice bara tjongar liksom helt fel in i duellen.
Samtidigt så är de där situationerna som inte är på något sätt en duell eller en tackling utan mer ett misstag. De blir lite svårare för domaren. Vi har ju sett andra sådana missas, men det är klart att det skulle vara straff. Mm. Och spännande blev det, men Arsenal kunde pusta ut, går upp i tillfällig, får väl ändå kalla det, serieledning. Manchester City har en match mindre spelad och kan ju gå förbi det. Manchester City som har den här titeln i sina egna händer. Man gjorde det man skulle mot Nottingham Forest, även om Forest var bra, skapade en hel del. Så City som är i den här skedet av säsongen, de är svåra att slå. In kommer dessutom Erling Haaland och gör det förträffligt när han rullar in 2-0 efter att var det som gjorde första målet?
Guardiol.
Det var ju Guardiol.
Ja, Guardiol var det som nickade in det.
De Bruyne spelade fram båda.
Ja, det känns ju som att vi har varit inne på det. Det var den här veckan, vi pratade om det för ett par veckor sedan, det var den här veckan som Arsenal skulle vinna ligan, alltså matchen mot Chelsea och Tottenham då i samma kalendervecka. Det känns väl fortfarande som att Manchester City är favoriter trots att Arsenal har en otrolig fart framåt och det kommer vara tajt hela vägen in.
Ja, nej, men så är det ju, och det var ju liksom att Man City åkte till Brighton och bara städade av den matchen 4-0. De är ju duktiga på det där att bara få med sig 3 poäng och gå vidare. Det är på något sätt så man måste vara när det drar ihop sig på det här sättet under säsongen. Sen fick vi ju se lite av den gamla Haaland också, tyckte jag i alla fall, vid 2-0-målet. Där visade han ju de här kvaliteterna han besitter, hur han bara tar emot bollen och sen så inget snack om saken att den ska in, och det lär de ju behöva ändå, för även om De Bruyne, även om han liksom börjar hitta tillbaka till sin storform nu, så hade de ju mått bra av att ha Haaland i fullt slag också. Däremot så tror jag att Chris Wood framförallt kommer gräma sig rätt rejält efter den här matchen, för att Nottingham Forest gav verkligen City en match. Och tittar man rent statistiskt så jag tror att de landade på ett expected goals på närmare 2, medan Man City låg på typ 0,87. Så det visar ju att Nottingham Forest faktiskt skapade en hel del, men brände ju också en del.
Ja, det är nästan så att Chris Wood borde också få en medalj när City firar titeln, ifall det, alltså, sett till lägen han brände. Det var ju faktiskt de ska göra minst ett mål i den här matchen, Forest, så är det ju bara. Det var väl något annat, var det Murillo som hade ett läge där framme också när han låg väl precis framför mål där.
Ja, den studsar upp i ribban.
Ja, precis över där. Och, precis. Så det var ju, nej, de hade inte marginalerna på sin sida, men som sagt, bra lag ska ju ha marginalerna på sin sida, och det har ju City när det behövs. Sen såklart, det är matcher kvar. Det blir ju en delikat match mot Tottenham av många anledningar såklart. Tottenham behöver ju ändå jaga, de kan inte bara lägga sig och se till att Arsenal inte vinner titeln, för att i och med att Arsenal klantar till det i Champions League, så kan ju de ha spelat bort Tottenham från Champions League nästa år samtidigt. Så den blir ju intressant. Och såklart att Tottenham, om liksom på 100% nivå, kan störa City i en match.
De störde Arsenal i helgen, då hävdar jag att man kan störa Manchester City också. Mm. Det som talar för Manchester City framförallt, de har varit här förut. Ja. De har gjort det här förut.
De har inte så mycket annat att tänka på just nu heller.
De har inget annat att spela för. De har vunnit den här ligan med några enstaka poäng mot väldigt, väldigt bra motstånd ett par gånger tidigare. de vet hur man liksom gnuggar fram den där sista marginalen, den där sista poängen som behövs. Den har en tendens att falla deras väg.
Men det är ett poängtapp kan vara allt som räcker om Arsenal till att hålla sitt tempo.
Ett poängtapp är det som kommer att avgöra. Mm. Tottenham-matchen kommer bli väldigt, väldigt viktig, för det är ju den tuffaste matchen som City har kvar. Mm. Så är det helt klart. Vi tar oss vidare därifrån, för att titelstriden gick från ett tre-lags-race till ett två-lags-race under den veckan som har gått. Liverpool har på något sätt tappat farten helt och hållet. 0-2 mot Everton i vad som måste vara ett en av de sämsta matcherna under Jürgen Klopp överhuvudtaget, när det behövdes som mest någonting annat efter några riktigt svaga veckor. Följer upp det med en betydligt bättre insats, absolut, mot West Ham. Skapar mycket mer, men bara kryss i den matchen också. Slarv i försvarsspel. Bråk mellan Mohamed Salah och Jürgen Klopp, allmänt lite trött och dålig stämning. Det känns som, det är såklart det är slutet på en era, men det var ju liksom inte så här det skulle kännas. Liksom, vi skulle ju stå på gatorna och hylla Jürgen Klopp för den fantastiska liksom gärningen han gjort, för det har han ju verkligen gjort. Han har förändrat det här laget och den här staden under de 7 åren han har varit där, men det känns som att allting bara, istället för ett stort jubileum så kommer allting bara på något sätt rinna ut lite i sanden, och det kommer bli en tredje plats i ligan, och det kommer vara väldigt, väldigt bra med tanke på vart man slutade förra säsongen, hur man har byggt om mittfältet, åldersstruktur på laget, liksom en överprestation får man ändå säga utifrån vad vi förväntade oss inför säsongen, men det känns ändå som litet snopet avslut på något sätt av den här gärningen och den här säsongen, Frida.
Ja, och hela det här bråket också, det blir ju värre eftersom att det är just Salah som Klopp på något sätt. Ja, men de två har ju varit, de har ju verkligen representerat Liverpool på ett fantastiskt bra sätt de här senaste åren, och att det på något sätt verkar lite infekterat nu, de emellan. Jag vet väl inte vad som har hänt därefter, men just det här att Klopp försökte spela ner det, och sen att Salah som aldrig säger någonting i mixade zonen, han har gjort det vid 3 tillfällen sedan han kom till Liverpool, att han ändå väljer då att kommentera det med att säga att ja, there will be fire if I speak, eller vad det var han sa. Det visar ju också att han vill inte släppa det här. Han tycker ju antagligen att det var fel att sätta honom på bänken. Det ska väl ha varit också att Klopp, han ville skaka hand med Salah innan han klev in, och Salah nobbade handslaget. Intressant också när det är Darwin som får agera fredsmäklare. Jag tycker det säger ganska mycket om situationen också. Så att det blir på något sätt, det blir ju, det känns ju säkert lite extra också för Liverpool-supportrar att det just är Salah som blir inblandad i det här, och att Klopps sejour då i Liverpool kan sluta på det här sättet. Det svider.
Det finns få saker som är svåra att regissera på förhand som ett perfekt avslut, ska man väl säga. Så det låg ju upplagt för det på något sätt, men det är svårt att förbestämma hur ett avslut ska bli, och det ser vi ett exempel på nu när det blir just det här lite småinfekterat och nästan lite mellanmjölkigt alltihopa på, ja, det finns en ligacup-titel att fira som ju togs på ett liksom otroligt remarkabelt sätt, men ja, det blev inte så mycket.
Men det är väldigt länge sedan.
Ja, nu. Det är ju det. Sen tycker jag intressant, florerade väl någon intervjusegment där med Salah om hans första reaktion när han fick reda på att Klopp skulle lämna. Mm. Jag tycker att nu kanske man letar tecken, men det finns ju någon känsla av att det inte riktigt finns en förståelse. Att han, men det här fick vi bara plötsligt, kom från ingenstans, och ja, han får ju göra det han vill liksom, att det inte riktigt finns någon förståelse, varför lämnar du oss här nu? Och han, känslan jag fick i alla fall var lite att han kände att kunde du inte pejlat läget med oss, dina spelare, innan på något sätt? Nu är det inte det som orsakar schismen som var i den här matchen, utan det var ju mer att han är petad och inte nöjd.
Och också frågan liksom, var det rätt att bänka Mohamed Salah? Det är ju där man landar.
Ja.
Nej, men alltså, insatser, ja.
Ja, alltså Mohamed Salah har ju varit dålig rätt upp och ner den senaste tiden. Han har inte fått det att stämma överhuvudtaget.
Det är inte många som har fått det att stämma.
Det kan ju vara ett resultat av av hela Jürgen Klopp. Mm. Liksom att han ska lämna, han vet inte vad han ska spela nästa säsong, han har inte känt den där stabiliteten och tryggheten kanske som uppenbarligen är väldigt viktig för honom. Sen är det ju så här, Mohamed Salah vill spela fotboll. Han har alltid, man har så många gånger är man så här, men varför spelar Mohamed Salah, du vet, den här meningslösa bortamatchen mot FC Köpenhamn i liksom sista gruppspelet? Ja, för att han vill spela och han vill göra mål. Och då har liksom Klopp i många tillfällen, tror jag, frångått sina principer om att vila och rotera för att han vill hålla Mohamed Salah på bra humör. Uppenbarligen har han känt att just nu stämmer inte laget, just nu stämmer inte liksom vårt taktiska upplägg. Vi har spelare på väg tillbaka från skador, vi har många orsaker, och dessutom har Mohamed Salah varit väldigt, väldigt svag. Vi måste spela på ett annat sätt, vi måste få in en Cody Gakpo som ändå har sett hyfsat formstark ut, men då kanske vi behöver en annan profil, inte, vad vet jag.
Alltså, jag köper ju att Salah inte har varit bra. Jag tycker framförallt att hans touch har varit helt off. Ja. Men sen samtidigt, när man tittar på de lägena som de andra Liverpool-spelarna bränner i den här matchen, så kan man ju inte, även om Salah också har bränt en hel del lägen de senaste veckorna, så kan jag ändå inte komma ifrån att hade inte Salah haft en större chans att få in den där bollen?
Visst.
Men ja, det är ju en balansgång också. Och det är ju tränaren som bestämmer, så är det.
Ja, precis. Och sen så är ju Klopp liksom en principfast man som är ju väldigt tydligt vem det är som bestämmer och vems regler det är som ska följas i det här laget. Och så har det ju alltid varit. Han är, vad var det David Moyes kallade honom för i sin presskonferens?
Han sa någonting om hans tänder.
Vad sa du?
Han sa någonting om hans tänder, typ att hans tänder.
Ja, men det gjorde han också, men det är han som är the daddy i det här laget. Det är liksom väldigt uppenbart så. Och då om Klopp ska skaka hand innan du går in på planen och menar liksom så här, in och kör nu, då kommer inte han acceptera att du inte gör det. Han tolererar liksom inte den typen av attityd i det läget, och det har han ju aldrig gjort. Det är han som bestämmer, det är hans liksom order som man följer. Och den där typen av, ska man säga, lite uppnosighet, den har han ju ingenting för. Och där skär det sig. Jag är helt övertygad om att de här två reder ut det här väldigt, väldigt snart. Jag tror inte att det är några problem idag på träningsanläggningen liksom mellan dem.
Startar Salah nästa match?
Vad sa du?
Startar Salah nästa match? Ja,
mycket möjligt. Han gjorde ändå ett okej inhopp. Han har ju en bra omställning som jag tycker att touchen ändå såg ut som den gamla Salah där när, som rinner ut i att Harvey Elliott träffar ribban. Det finns, vem vet, det är tre ganska meningslösa matcher kvar att spela. Man kommer sluta trea. Som allra sen, så man förlorar alla tre matcherna och Villa vinner sina sista fyra, då kan man sluta på fjärde platsen. Men det finns inte så mycket mer kvar att spela för. Jag tror att Salah kommer nog spela. Sen kommer ju Arne Slott in här istället till sommaren, och jag vet inte, det känns som att det är det som fanbasen pratar om just nu, och det är ju det, är också väldigt synd med tanke på att vi borde prata om Jürgen Klopp och hans gärning och det här stora avslutet och den här tacksamheten som vi ju alla känner, vi Liverpool-supportrar, för Jürgen Klopp, för att vi fick uppleva de här åren. Men
jag tror däremot att där kommer ju inte bli något problem oavsett hur det går den sista matchen, att det kommer nog vara en ganska rejäl avtackning i den sista match på Anfield oavsett.
Ja.
Det är
folk glömmer snabbt också. Alltså det såg man ju på när Wenger fick sin avskedsfest på The Emirates. Det var ju ingen som drog upp att resultaten kanske inte hade varit så bra de senaste åren för Arsenals del. Så att jag tror på något sätt att man lägger
en tid och plats för allt.
Men jag tänker bara, med Mohamed Salah är vi säkra på att han lämnar i sommar? För jag tänker att eftersom han har ett år kvar på sitt kontrakt, han kan ju mycket väl välja att stanna också och sen istället för en fet sign-on bonus när han drar då till Saudiarabien exempelvis nästa sommar. Jag är inte övertygad om att han kommer att lämna.
Jag tror att det kan bli rörig situation om man är kvar ett år till på ett sista kontrakt. Jag tror att det kommer ta ganska mycket energi och kraft från saker och ting. Jag tror nog att
det hänger på honom ju, helt klart.
Ja, men när man tänker på liksom Liverpools alltså situation nu, om vi räknar med att de inte kommer förlänga med Mohamed Salah, då känns det väl som en klubb som ändå skulle vilja casha in på Mohamed Salah snarare än tappa honom gratis i sommar. Mm. Då kommer man nog kanske snarare aktivt jobba för att få göra med honom.
Mm. Han är envis också.
Men det kan du ju inte heller göra. Det kan du bara göra till viss grad utan att det framstår otroligt otacksamt och underligt att göra det. Så att vi får, det är ett delikat problem, så är det.
Ja, men så är det verkligen. Och det kommer inte vara Slott som fattar det beslutet, för det kommer Michael Edwards göra. Mm. För det här kommer i väldigt hög utsträckning vara Michael Edwards fotbollsprojekt. Han är ju inte sportchef för Liverpool, han är ju sportchef för FSG. Och det innebär att FSG har köpt in på den modellen som ju Michael Edwards startade ett företag runt, och det var det han skulle göra egentligen. Han skulle hjälpa fotbollsklubbar med sin modell som han har arbetat fram under många, många, många år som dataanalytiker, som sportchef, som scout och så vidare. Och det här är ju en väldigt teknisk approach till fotboll som Michael Edwards nu kommer gå, och Liverpool då i följaktligen, och Arne Slott och alla andra som jobbar med fotbollen för Liverpool kommer behöva anpassa sig till, för det här kommer vara fotboll utifrån den här modellen, 100%. Och i den väldigt då intrikata modellen så ingår ju allt från vilka spelare man ska satsa på, vilka personligheter man vill ha in, vilka roller som ska finnas i och runt laget och så vidare. Så att det blir ett helt annat, och det var ju det här som Jürgen Klopp inte ville anpassa sig till när Michael Edwards då presenterade sin stora vision. Jürgen Klopp ville ha mer kött och blod i besluten, medans vi kommer få se någonting annat nu. Arne Slott kommer ju heller inte vara manager på det sättet, utan jag tror han kommer fungera mer som en huvudtränare, kanske lite mer så som det funkar i Tyskland då, där man lite enklare kan byta tränare utan att det får lika stor påverkan.
Kan väl lägga till, det var skönt för West Ham säkert ändå att få med sig någonting här också. Med har inte varit så här jätteroliga resultat på sista tiden överlag, och ja, mot Crystal Palace så fanns det inte mycket till försvarsspel heller. Sen absolut släpper in två mål igen här, men det är ändå en poäng mot Liverpool. Det måste ju ändå anses vara ett fall i rätt riktning för dem.
Verkligen. Och för Everton tidigare i veckan så säkrar man ju egentligen i stort sett sitt kontrakt genom tre poäng mot Liverpool där. Det ska otroligt mycket till att de ska åka ut med 36 inspelade poäng som man har nu då, och dessutom tre matcher.
Det är väl säkrat?
Är det matematiskt
ja,
säkrat?
Det kanske,
ja, det alltså, är
efter
det.
Efter seger mot Brentford där också.
Det är 10 poäng ner till Nottingham Forest. Så att.
Eller till Luton.
Eftersom man vann i helgen nu också. Så,
ja, det är väl om de får några fler minus som dyker upp från något.
Exakt, men det är ju precis, det är ju den asterixen som man hela tiden jobbar ut efter, att Everton och Nottingham Forest eventuellt då kan drabbas av fler poängavdrag. Everton ser ändå, de har ju haft en fantastisk fantastisk april, alltså bortsett från den här förlusten, storförlusten borta mot Chelsea, så har de ju faktiskt.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Varit väldigt stabila och nu tre raka segrar, så att ja, det är Sean Dyche har ändå gjort någonting rätt.
Ja, vi tar oss vidare till Aston Villa Chelsea. Aston Villa nu då på fjärde platsen, hade möjlighet, visste att det skulle bli tufft för Tottenham mot Arsenal. Man tog en poäng ändå, trots att man hade det hela som i en liten ask, Frida, efter 2-0. Men det var som att Aston Villa bara sjönk ihop i andra halvlek, och Chelsea är ju betydligt närmare tre poängen vad Aston Villa är i slutändan. Och Pochettino var inte speciellt glad på domarna efter den här matchen. Han säger att han har tappat, vad var han sa? Han har tappat förtroendet. Han säger hur VAR har förstört Premier League. Ja, det var...
Ja, han var rasande.
Det var ganska stora ord han tog till efter det här.
Ja, och spelarna var rasande efteråt också. Det är ju en... Det är ju en intressant situation ändå, att Disasis mål blir bortdömt, för det är ju Badia Chil då som knuffar Diego Carlos. Mm. Och här är det så intressant, för att beroende på vem man pratar med så verkar alla tycka olika, och Pochettino tyckte ju då såklart att det inte borde ha dömts bort. Jag tycker ju att det är ju en knuff från Badia Chil.
Jag tycker också att den är i ryggen.
Ja, det är inte axel mot axel, utan det är knuffen. Det är
någonting man har fått lära sig i fotboll, att du får inte knuffa någon i ryggen.
Ja, precis. Och det är inte axel mot axel, utan det är ju en ren knuff. Och sen kan man ju ta det ett steg längre då, att ja, är det tillräckligt för att man ska döma bort ett mål? Ja, eftersom att vi nu har VAR, och jag är ju ingen förespråkare av VAR alls, men då kan jag förstå att det blir bortdömt. Medan vissa andra verkar tycka att men det är en 50-50-duell. Det borde inte ha dömts bort för att det är inte tillräckligt, men jag landar väl ändå i att det antagligen var rätt utifrån regelboken, men samtidigt så kan jag ju förstå Pochettinos frustration.
De har ju haft ett mål tidigare i matchen bortdömt för offside också och så vidare, och det liksom, även om det kan vara korrekt och offside av vinklarna är ju korrekt oftast här, så bygger det ju mycket
frustration. Rätt i sin kritik.
Absolut, att har, absolut.
Så är det ju.
Absolut, det håller jag helt med om. Sen är det ju som sagt, när domslut alltså inte gagnar en själv, så är det väldigt lätt att ta fram den här liksom tuffaste kritiken. Det har vi sett på ganska många olika klubbar som krävt omspel och allt vad det är för någonting genom säsongen. Så att när man, det är mycket frustrationer, kan förstå när Chelsea ändå gör en bra insats. Alltså den här skadelistan de har, alltså den är helt sanslös. De har alltså en bänk då. De får ju ut en liksom relativt slagkraftig elva som ändå känns någorlunda ordinarie. Men, och de får in Disasi och Cassadei från bänken. Men i övrigt är alltså Bettinelli, Kurd, Gilchrist, Achiampong, George, Dyer och Washington på bänken.
Ja,
är det... Vilka är de här? Alltså, det säger en del om liksom skadeproblematiken de har haft, och någonting är ju fel på fysteamet i Chelsea. Det är ju känslan man får, för att det är sanslöst hur mycket problem de har haft med det.
Men det är rätt så många lag där man har suttit och tänkt att det måste vara något fel på fysteamet.
Jo, absolut.
Ja, men alltså... Och det här har ju varit egentligen, om man ska dra en, om man ska ta och breda, eller måla med lite bredare pensel, den här säsongens stora narrativ har ju varit alla skadekriser. Vi har sett Chelsea igen nu, vi har ju sett Liverpool i en skadekris.
Jo, men de här spelar inte i Europa. De här har ju bara ligan att tänka på.
Jo, men det verkar inte spela någon roll med tanke på att det är fortfarande mycket matcher. Och det har varit väldigt, väldigt, jag tror att vi ser också en efterbeskattning lite grann på spelschemat fortfarande efter pandemin.
Ja, att det
fortfarande finns liksom effekter utav det som spelar roll. Och bara de här extra minuterna som spelas i varje match den här säsongen.
Sen spelade väl i och för sig inte hälften av Chelseas A-lag, spelade väl inte ens A-lagsfotboll där direkt efter pandemin.
Nej,
de borde ju inte vara påverkade av det.
Men uppenbarligen så har liksom fotbollen så som den spelas påverkats. För att i stort sett, jag menar, Newcastle har haft otroliga skadeproblem. Vi ser Brighton med extremt långa skadelister. Wolves har haft galna skadelister.
Och där just i Newcastle-fallet så vet jag att det diskuterades ganska mycket om, men beror det på Eddie Howe? För att han hade liknande problem när han var i Bournemouth som han har nu i Newcastle. Och det är väl klart att Eddie Howe sett att spela fotboll på, eller så han strävar efter att spela, att belasta spelarna i större utsträckning. Och detsamma kan väl egentligen säga som De Cherby också. Jag menar, hans fotboll är ganska explosiv.
Och Klopp.
Ja, Klopp inte minst explosiv. Det är ju sånt som hänger ihop också, det här med att fotbollen på något sätt begär väldigt mycket från sina spelare nu för tiden. Och är det mycket matcher och sådär, så ökar ju naturligtvis skaderisken.
Ja, men så är det.
Nu är det ju ett tungt tapp där för Aston Villa såklart, att Emi Martinez tvingades utgå efter första halvleken. Och Robin Olsen, han gör ju vad han kan. Han har ju en bra räddning där på Palmes skott, men det, skulle det vara så att Martinez blir borta en längre tid nu, så blir det ju ett avbräck för Aston Villa och sättet som de vill spela på med en hög backlinje. Och Martinez gör ju så mycket mer än att bara rädda skott.
han gör ju väldigt mycket för det här laget. Och som sagt, men framförallt så är det ju sättet de kan spela på för Robin Olsen. Robin Olsen är ju en habil linjemålvakt, det vet vi. Han är duktig med händerna, han kan stoppa bollar.
Han är bra på att rädda skott.
Han är bra på att rädda skott, han är stor, han är liksom tung i luftrummet. Men han har inga fötter. Han har verkligen inget spel med fötterna som går att jämföra med någon av de första målvakterna i Premier League, där i stort sett samtliga har ett spel med fötterna idag.
Tror ni alltid att det här kommer, tror ni en på, alltså, bestående trend det här om att just spelet med fötterna ska vara så extra viktigt för en målvakt idag jämfört med några år sedan? Är det bara någonting som är för stunden och att vi...
Jag tror att det är en utveckling rent av. Alltså, man letar alltid efter sätt att förbättra laget på. Jag tror taktiskt kanske det inte är så att vi för alltid kommer spela kort från eget straffområde, att det ska rullas upp, men alla sätt att förbättra ett fotbollslag på. Det finns inte så många sätt. Jag menar, vi ser spelarna är i fysiskt topptrim. De är taktiskt extremt drillade. Mer och mer avancerat taktiska uppgifter till alla spelarna. Pressformationer, i presstriggers, i hur man spelar offensivt och defensivt. Vi har inga spelare på planen som inte deltar i någon del utav spelet. Och målvakternas spel med fötterna har ju varit en sån del som man har kunnat förbättra och då gett liksom laget ytterligare ett vapen och ett verktyg, så att det tror jag inte vi kommer se en tillbakagång på.
Idag vill man ju gärna värva spelare som kan spela på flera olika positioner. Mm. Det ses ju som en styrka i större utsträckning än vad det har gjort någonsin tidigare.
Tänk att Johan Cruyff allt hade rätt hela tiden. Det har vi väl anat. Det är klart han hade. Alla ska kunna spela på alla positioner. Totalfotbollen. Det är snart här vi är.
Lär väl inte hela målvakter på några år i alla fall. Kanske.
just målvakterna är. Det finns en begränsning där åtminstone. Nej, men Aston Villa 2, Chelsea 2. Vi hade också Chelsea i veckan ju mot Arsenal blev fullständigt överkörda då. Det finns ju inte så jättemycket kvar för Chelsea att spela för heller den här säsongen, mer än heden och äran.
Ja, inga Europa-halmstrå finns väl ändå, eller?
Ja, det ska väl mycket till från den nionde platsen.
De har ju en till god. Om vi räknar med sjunde platsen genom form av Europaspel då, så har de ändå en till godo på Newcastle. Vinst där tror jag bara 2 poäng bakom. Så att,
det är väldigt få matcher kvar att spela. Newcastle som i och för sig inte ser så där jättestarka ut.
Nej, och så har du United på 54. Mm. Så att det finns ju ett sånt halmstrå att jobba för Chelsea, och kan bli ganska viktigt ändå. Alltså bara 2 Europa League-spel tror jag ger ganska mycket för dem i det här läget. Ja. Så där finns nog
Det är ändå ett ganska litet halmstrå skulle jag säga.
Pochettino spelar väl för sitt jobb också.
Det är väl det han gör. Och en del av spelarna kanske spelar för sin framtid också.
De har så långa kontrakt ändå, så att de har tid på sig.
Vi tar oss därifrån då, så kan vi väl ta oss till Old Trafford. 1-1. På tal om att spela för sitt jobb, Ten Hag. Det här var väl inte... Ja, vi spelar i alla fall underhållande fotboll, som man sa efter matchen. Onana bäst på plan fram tills att han kostade Manchester United poäng. Det här var ju precis det som hände i första omgången, kommer ni ihåg det? Mot Wolves. Då blev det inte straff. Den här gången blev det straff när han gav en snyting till, vem var det nu i Wolves som åkte på den?
Jag trodde att det var Amdouni, men det var kanske inte det.
Ja, alltså, det var kanske Amdouni. Det var han som slog in straffen i alla fall. Snöpligt för Manchester United, men samtidigt det var inte så att man var helt överlägsen i den här matchen. Anthony såg hyfsat pigg ut. Bruno Fernandes också, men...
Alltså Anthony gör sitt första Premier League-mål för säsongen.
Ja, det var snyggt. Det var ett fint mål.
Ja, och det är väl klart att man visste om att han inte hade gjort särskilt många mål under säsongen. Men det var ändå lite så här chockerande att höra. Med tanke på prislappen och allt det där som vi har pratat om så mycket.
Ja, nej, det var nog skönt för honom i alla fall att få göra det där målet. Det kan jag tänka mig med tanke på.
Sen är ju Burnley, jag tror ju att de kan lyckas här. Alltså. Jag tror att de kan göra en great escape, beroende på då såklart vad som händer med Nottingham Forest. Men de ser starkare ut än Luton just nu. Och det enda är väl där man ser, alltså som en farhåga för Burnleys del, det är ju det här med att de alltid envisas med att spela ut kort. Och nu är det Berge som ger bort bollen, vilket leder då till Antonis mål. Men i övrigt så har de verkligen kommit igång. Och de älskade ju de här ytorna som Man United hela tiden släpper centralt. Och borde faktiskt ha utnyttjat det bättre. Alltså både Foster och Berge, man får så många möjligheter där att kunna, ja, bara kunna leverera upp bollen till offensivt straffområde. Så om sista passningen hade suttit så hade Burnley mycket väl vunnit den matchen.
Alltså Burnley Forest i sista omgången, det är inte otänkbart att det är den man kommer ha på. För det kan bli något alldeles
en
extra.
Så kallad sexpoängare.
Nästan så att man önskar att ligatiteln redan är avgjord, eller alltså ja, ligatitel race, så man kan fokusera fullt ut på Burnley Nottingham Forest.
Där är ju någonting som Spanien gör bra som England borde kunna ta efter, men det kanske är väldigt svårt att göra i ett traditionstyngt land som England kanske, men
det går inte att ändra på någonting.
Nej, att liksom dela upp striderna sista omgången. Att du har matcherna som spelar roll för bottenstriden samtidigt. Sen har du matcherna som spelar roll för toppstriden samtidigt. Så att du får liksom... Sen såklart om en match spelar roll för båda, ja, då blir du tvungen att spela båda dem samtidigt. Men om det inte är så.
Nej, så är det ju. Sen vankas det ju playoff lite längre fram här också från Championship. Och det vet vi ju allihop att det är de absolut mest underhållande matcherna. Vi fick ett svensk rekord i helgen. Alexander Isak är numera den bästa svenska målskytten under en enskild Premier League-säsong. Han passerade Zlatans 17 när han rullade in sitt 18:e mål för säsongen i Newcastles 5-1-seger då mot Sheffield United. Det var en viktig bounce back tror jag, för de blev fullständigt... Jag var ju på Sellers Park i förra veckan och såg Newcastle bli utspelade utav Crystal Palace. De blev faktiskt det.
Ja, jag var ju också där. Så att,
ja. Ja, du var också där. Vi var där båda två, men vi lyckades inte se varandra. För man ser ingenting på Sellers Park.
Nej, det gör man inte.
det är en av featuresna på den arenan, att man inte ser något. Men det är speciellt. Varje gång det var en boll högre än 3 meter så undrar man, vart tog den där vägen? Vart kommer den ner någonstans? Och så fick man försöka följa spelaren. Ah, där dök den upp.
Ja, man får gissa sig till lite grann vad som händer. Det är tur att publiken, att det är så bra tryck hela tiden. För det gör ju också att man kan på något sätt hänga med i hur publiken reagerar på olika situationer. Men jag tyckte faktiskt att inledningen av Newcastle mot Sheffield United då påminner rätt mycket om den mot Palace. Alltså tänker på hur Palace och Sheffield United står pressspel verkligen ställde till det särskilt djupt nere på deras vänsterkant då, eller Newcastles högerkant. Och de skapar ju en hörna där, Sheffield United, som Ahmed Hodzic sedan nickar in till 1-0. Och så Newcastle var inte speciellt bra under första halvleken, utan det är ju Alexander Isaks briljans där. Han är ju så duktig på att tajma sina löpningar och liksom om första löpningen, om bollen inte kommer, så hittar han ett annat sätt att ta löpningen på. Så att jag tyckte på något sätt att det var individuella ögonblick av briljans som räddar Newcastle här, även om de höjer sig i andra halvleken.
Sen är det ju så här att på tal om skador och så vidare, Emil Kraft har gjort en bra säsong tycker jag för Newcastle, men han är ju inte mittbacken som sprider lugn omkring sig i kortpassningsspelet.
I grunden är han ju inte heller en mittback.
Nej, det är inte så att de andra spelarna känner, nu är det lugnt, nu har Emil bollen, utan det blir ju längre, det blir ju inte samma, alltså Eddie Howes föredragna taktiska disposition, hur de vill spela ut bollen. Man har inte riktigt personalen för det just nu med de skadeproblemen, och det blir också att man försöker ändå spela på någonting som liknar det sättet man vill spela på, men man blir straffad i motståndarnas press.
Jag tyckte nästan det var värre hur de lät sig spelas igenom centralt så ofta. Ja. Jag tänker att det är en situation där Ahmed Hodzic, där han bara tar bollen och löper rakt igenom Newcastles mittfält och levererar bollen sen. Det gick helt enkelt lite för enkelt. Bruno, som ju gör ett av målen och förärades med ett jättefint tifo inför matchen också, som han blev väldigt rörd över. Han hade kanske inte sin bästa match heller, även om han ändå var bra och ju gör mål.
Det är ju någonting, det var också någonting som jag reflekterade över när man såg det live, att Bruno Guimarães med bollen såklart helt briljant och offensivt fantastiskt duktig. Det var ju när han kom in i spelet och de började liksom skicka in bollar på Bruno som de liksom kunde ta tag i matchen lite grann igen. Men defensivt är han inte alltid superpåslagen.
Nej, de saknar ju Joey Linton framförallt. Det ja, är ju den spelaren han behöver, som de... Ja, som det ekar tummas efter.
Ja, de behöver han behöver en bra defensiv mittfältare bredvid sig för att fungera, Guimarães.
Framförallt en liksom hårt jobbande, alltså med tvåvägskapacitet som Joel Linton till exempel, det är väl det han behöver. Och då, med det i åtanke kan man ju absolut ifrågasätta om det verkligen är kanske, om det är den vägen som till exempel Arsenal eller City verkligen borde gå. För att det är inte riktigt någon spelare med den arbetsbeskrivningen att ha bredvid Bruno Guimarães i något av de lagen, tycker jag. Sen kan det ju funka på andra sätt också med andra speltyper än Joel Linton, men det är ju ett visst frågetecken i alla fall. Får väl tacka Sheffield United för visat intresse också den här säsongen. Det är väl matematiskt klart nu, förutsatt att det inte blir några ytterligare poängavdrag för Forest och annat, att de är i Championship nästa säsong. Noterbart att de har släppt in 97 mål den här säsongen och har minus 63 målskillnad.
Ja, det är inte bra.
Det är inte bra.
Nej, de var ju inte redo för att spela i Premier League. Eller
de gav det ju inte ens en chans.
Nej,
de gav det ju inte ens en chans.
De gav det inte ens en chans.
Släppte sina bästa spelare. Och, ja,
helt orimligt agerat i somras överlag i den truppen och hur de satte ihop den. Jag förstår ingenting. Alltså.
Nej. Ska vi säga någonting om vi pratade lite grann om Everton Brentford, vill vi säga någonting ytterligare, vi pratade egentligen om Everton Liverpool, men Everton Brentford 1-0, ett fint mål utav Idrissa Gana Gueye. Ett aldrig riktigt jag ska uttala. Är det gay?
Gay säger man här.
Idrissa Gana Gueye.
Idrissa Gana Gueye bara. Ja. Ja, men fint mål och ja, men en blytung vecka för Everton såklart med 6 inspelade poäng i den situationen man var i. Och, kontraktet är ju som vi var inne på klart här. Och behåller man Sean Dyche till nästa säsong, tror ni?
Jag vet inte. Jag antar att det kommer att bli så. Alltså grejen med Everton och med hur Sean Dyche spelar fotboll, det är ju att de har inte gjort så många mål framåt, det vet vi alla om, men defensiven har varit desto bättre. Och det är ju på något sätt det som räddar dem nu när de ändå har lyckats få in ett par bollar. De vinner med 1-0 mot Brentford och sen så var det ju 2-0 mot både Liverpool och Nottingham Forest. Så att ja, det är där de har varit starka, men sen har det ju varit upp och ner såklart. I höstas var vi ju betydligt mer imponerade än vad vi var sen från december och fram till, och det var väl egentligen i mitten av januari när de på något sätt ändå började komma igång lite grann, och sen så slutade de vinna igen, och sen så nu till slut i april så har de kommit på vinnarspåret. Så att kontinuiteten har ju helt och hållet saknas, men som sagt, defensiven har varit bra.
Det lär väl kunna tas pengar för Jared Branthwaite i sommar, är väl känslan i alla fall. Det är ju mycket snack och rykten av förklarlig skäl, för han är verkligen...
Men då får man ett sämre försvar på andra sidan.
Det är ju det som är problemet. Sen noterade jag en rolig grej här från den matchen. Jag vet inte om ni såg Ducoures Insta-story där han konstaterade: talent 10%, mental 90%, never give up, som någon sorts liten egen peak till sin egen fotbollskapacitet. Men det passar ganska bra i Sean Dyche. Segerrecept tycker jag, och de är jätteimponerade över hur de har hanterat de här sista matcherna, och framförallt liksom kunna vara så mentalt starka och spela så pass bra när de har den här skrivbordssituationen hängande över sig konstant som inte ger dem någon form av trygghet. Och jag var inne på det i Sillypodden här i veckan också, att jag var otroligt imponerad av det de gjorde i derbyt. Inställningen och frenesin och energin, det är så där ett Everton ska se ut. Och ja, nu tar de poäng och säkrar välförtjänt kontraktet också.
Ja, just i Ducoures fall så skulle jag inte hålla med om att det är just 10%.
Nej, jag håller inte med om det. Jag tycker det var väldigt roligt bara.
om någonting så har han väl lite bräckligt psyke emellanåt.
Men lite mer talang.
Men väldigt mycket talang. Det känns som att han har fått ut ganska lite av den där talangen som han ändå besitter, om någonting. Jag vet inte.
Det var otroligt men, rolig i alla fall.
Men när det gäller truppen i övrigt så kan jag hålla med liksom. Everton som stort, att de är inte den mest kanske talangfulla truppen i ligan, så är det väl. Säga någonting om Fulham, Crystal Palace, Fulham, alltså mittenmatch, inte jättemycket att spela för någon.
Ja, men Schlupps mål är värt att prata om.
Schlupps mål är värt att prata om, absolut. Varsågod.
Nej, det var bara en otrolig träff. Det är ju ett mål som kommer väldigt sent också, i 87:e minuten.
Precis, räddade min stryktipskupong och inte annat.
Ah, okay. Ja, okej. Ja, det var ett fantastiskt avslut. En eloge också till Adam Wharton, som ju har varit ett jättebra nyförvärv sen han kom från Blackburn i vintras, och tyckte att han gjorde en jättebra match. Han var troligtvis bäst på planen, så att nej, Crystal Palace ångar verkligen på. De har ju lyckats lämna bottenstriden helt bakom sig i alla fall, och står ju på 40 poäng nu.
Nej, men ett lag som fungerar och lag som verkligen har spelare, där vi har ju pratat om den där fronttrion. Jag tycker att Esse, som sagt, när man ser honom live spela fotboll och sättet som han liksom flyter fram på planen på med bollen, han var otroligt imponerande i matchen mot Newcastle. Sen är det ju Mateta som gör båda målen där, och jag menar centertank. Det är så att man känner i läktarna när han dundrar fram på planen där nere. Men det finns mycket, mycket fina spelare, så får vi se hur många de får behålla då i sommar. Det är ju alltid den frågan med Crystal Palace, men de har varit ganska bra på att behålla spelare. Jag menar, Wilfried Zaha blev kvar i stort sett hela karriären efter sin utflykt till Manchester United i unga år, men
jag tror framförallt när det kommer till Esse och Olise, så är det väl att de är rätt så skadebenägna, att det är det som har gjort att
absolut.
Deras attraktionskraft har dämpats. Nu var ju Esse, han var inte med här ju, mot Fulham. Och Olise startade på bänken mot Newcastle. Och kom in sen i och för sig. Men det är inte många gånger vi har fått sett Esse, Olise och Mateta då ihop. Och det är ju ett problem, såklart, för Crystal Palace.
De är ju väldigt bra när de får spela tillsammans, så är det ju. Jag vet, du stormade in här i studion här innan vi började spela in psyk och sa att Esse, han är i Real Madrid om 3 år, liksom, att det var den kvaliteten.
Om man får vara skadefri.
Ja, om man får skadefri. Så att,
så är det ju. Men han har den höjden i sig, det är jag helt övertygad om. Tyckte han var så jävla bra.
Otroligt
mot,
bra.
Mot Newcastle faktiskt.
Vart med snack om.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Att Marco Ehi kan lämna här till sommar, såg jag också att det har varit lite snack om, men det tar vi väl Sillypodden här i veckan istället.
Vi har en match kvar som spelades i helgen då, som vi kan kliva in i. Två. Bournemouth-Brighton ju, sydkustderby. Bournemouth som satte ner foten som sydkustens bästa lag här, onekligen. 3-0. Senesi Enesunal, det var en jag gillade den nicken verkligen. Han behövde göra jobbet med den. Det var inte bara att sätta dit pannan och styra in den. Han var tvungen att ge den bollen fart och placering för att det skulle bli mål. Det var riktigt snyggt. Och Justin Klauvert. Det är så det ska uttalas, Makoto.
Med tanke på att du säger Tenhar, så betvivlar jag inte att du får rätt på dina nederländska.
Det ska också vara Johan Krauf och inte Cruyff. Så är det med de nederländska uttalen med besvärja. Men Justin Klauvert, matchens spelare, var ju fantastiskt bra och fick då kröna den insatsen med 3-0-målet, som ju var fint.
Ja, alltså det är ju Brighton här som har kollapsat totalt och definitivt på bortaplan. Har uselt facit på bortaplan. Tror knappt de har vunnit dem. De har vunnit en av sina 12 senaste bortamatcher. Och det var mot Sheffield United, om jag inte minns helt fel. Så att bara där så ser man ju att de har ju helt tappat fart. De saknar motivation, menade Roberto De Cherbi. Och kan man kanske förstå på ett sätt, men jag tror framförallt också att skadorna som de har haft och har påverkat mycket. Och just det här med att, ja, men som i den här matchen, att det är många spelare som ja, kanske inte har spelat så där värst mycket med varandra, med Valentin Barko där på vänsterbacken, Offia på högerbacken, ja, Igor bredvid Dunk. Ja, det är ju ett Brighton som definitivt har bleknat, och Roberto De Cherbi, han, det är klart att han har mycket kapital i och med allt han har gjort med Brighton, speciellt då förra säsongen, men jag tror att allt det här snacket också kring honom, att han potentiellt kan flytta på sig till sommaren från större klubb och sådär, det strör nog en del salt i Brighton-såren ändå.
Du glömde ju nämna Mark O'Mahony på topp där också, inte riktigt någon Evan Ferguson kanske som kastades in från ingenstans. Men alltså, det, ja, de har ju checkat ut helt, jag vet inte riktigt. Om du är i ett läge som De Cherbi är, så borde man försöka visa någon form av geist och energi och kolla här. Titta vad intressant jag skulle kunna vara för de här toppjobben som finns ute i Europa. Men de gör ju raka motsatsen nu. Brighton absolut är jätteviktiga spelare som är borta på grund av skador. Men det känns som att det finns ju noll energi och vilja och engagemang kvar i den här gruppen att ta den här säsongen i mål. April tog väl slut av att de gjorde bara ett mål framåt, och det var det här självmålet som Moric i Burnley-målet såg till att lösa. Så de har inte gjort ett enda mål själva under hela april månad. Så det är väl en del om det här Brighton som vi ändå ofta har hyllat för sin liksom kreativitet och offensiv och allting. Den ser vi inte skymten av nu för tiden.
Nej. Vi kan väl slänga in då också, du säger någonting om Bournemouth därför att
du sa
Victor
ju någonting
skrev...
där.
Vad sa
du? Du hyllade ju
vi har fått en fråga också som är över ett lite längre perspektiv. Victor skriver, Bournemouths form sen november har gått lite under radarn, de har varit suveräna, och sen november de senaste 25 matcherna, så det är en ganska stor del av säsongen, så ligger man alltså på femte plats med 42 inspelade poäng. Och det, när var det han kom in?
Iraola?
Ja,
innan
i somras.
Säsongen.
Ja, just det, han kom i somras. Jag tänker fel, jag blandar ihop dem.
Vem blandar du ihop?
Nej, jag tänkte på...
Tänkte du på Gary O'Neill när han gick till Wolves?
Jag tänkte på Crystal Palace.
Ja, du tänkte på att Glass... Ja, du var där. Okej, okay. Ja, Glassner har gjort det jättebra i och för sig också, ska jag säga.
Du vet, Sellers Park gjorde sådana intryck.
Hipster-tränare från de sydligare delarna av Europa. Glassner och Iraola, samma sak allihop.
Samma sak allihop. Nej, men det är klart, det är otroligt imponerande med tanke på hur Bournemouth då inledde säsongen och att det var väldigt, väldigt trögt, och spelarna sa det själva, vi vet inte vart vi ska ta vägen, och det tog lång tid för Iraola att sätta sitt spel. Men när det väl kom igång så ser vi ju att det här är en klubb som funkar. Och de har nog ganska mycket tillförsikt inför nästa säsong. Och det ska bli spännande att se vad han kan göra med ytterligare en sommar, ytterligare en försäsong, ytterligare en vända på transfermarknaden. Och så får vi, som det alltid är med klubbar av den här storleken, också se vilka spelare de får behålla. Solanke är ju en nyckelspelare för dem såklart.
Men jag ser ju en del om ambitionerna också. Enes Ünal här som ju fick... gjorde sin hittills bästa match när han fick chansen från start. Han har ju varit något sorts backup-alternativ till Solanke sedan han kom i vintras. Det är ändå en spelare som gjorde 15 mål i La Liga förra säsongen. Som har gjort ganska mycket mål i La Liga under många säsonger i rad. Och det är ju en sån lyx som... Det är bara Premier League-mittenlag som har lyxen att kunna ta in en spelare av den kalibern och sätta honom på en bänk liksom under en hel vår.
Ja, och sett i klubbstorlek så är ju Bournemouth inte ens ett mittenlag. De är ju ett litet lag fortfarande.
Men de kan göra den typen av profilvärvningar från bra ligor. Som till exempel Enes Ünal som har liksom 16 mål, 15 mål på sina två senaste La Liga-säsonger innan då han gör den här flytten. Absolut inte lika bra under hösten. Men en jättefin värvning och sparkapital de har där. Och kul att se att Iraola nu hittat ett sätt att spela både han och Solanke tillsammans, tycker jag. Och det gav ju effekt.
Det är ju spännande också här nu med skytteligan. Dominic Solanke står på 20 mål. Jag menar, Isak har fortfarande chans att vinna. Palmer är med där uppe. Haaland. Ja, spännande ända in i slutet.
Ja, Haaland klev in där.
Watkins,
liksom på något sätt.
Glömde Watkins.
Ja. Watkins är där också, ja. Ja, men klev in och satte ner foten lite grann och kände att här ska ni minsann inte komma och köra förbi mig. Det där var ett riktigt klassmål som du var inne på, Frida. Säga någonting om vi hade väl en match till.
Wolves-Luton,
ja. Ja. Luton fick in ett tröstmål kan vi säga av Carlton Morris på slutet, men det känns som att man inte orkar riktigt hålla uppe den här frenesin som man ändå tog en del poäng genom i mitten på säsongen där. Man orkar inte riktigt kriga till sig de där poängen längre. Det här är ju en sån match som man kanske hade kunnat fått med sig någonting mot ett också skadedrabbat och Wolves.
Ja, fast framförallt så har ju Wolves fått tillbaka en del spelare nu. Så att jag tyckte i alla fall att det var det som gjorde skillnad. Och jag tror väl att Gary O'Neill sa det själv också, att det hade nog inte blivit mål där vid Huangs första mål om det inte hade varit just för att det var Huang som hamnade i den situationen. Så att både Cunha, Huang, ja, det kommer att bli ett annat Wolves då, och det visade de ju också. Så att, ja, skön tre poängare för Wolves med tanke på att man ändå har tappat en del poäng i och med skadesituationen.
Mm. Det var så roligt, jag sprang på min gamla granne, han är väl 80 år gammal, i helgen, och började prata fotboll, kanske för att jag hade precis kommit hem från England, och så berättade han att ja, jag har ju varit Luton-supporter i över 50 år, men har inte orkat hålla koll den senaste tiden. Så berättade jag för honom att ja, men Luton är ju uppe nu, spelar Premier League, då skän han upp som en sån. Han hade inte koll på det överhuvudtaget.
Ja, vi får se hur länge till de spelar i Premier League dock.
Så sa jag att, men det ser nog ut som de åker ur direkt, och sa han, ja, men det gör inte så mycket. Det är inte, men han var oerhört. Han blev oerhört glad över att de faktiskt var där uppe.
Han måste
bli
oerhört chockad också.
Ja, det var väl det han blev liksom. Det var roligt. Inte så många Luton-supportrar kanske. Men de är väl från den där generationen då, när Luton var väl ett av de där lagen som var uppe i stryktipset absolut.
Ja, jag har ändå haft kontakt med en del Luton-supportrar under säsongens gång. Alltid kul när de skickar mejl och vill bolla lite.
Ja, men precis. Ja, men då finns några sådana. De är väl av en viss generation kan man tänka. Vi har fått i vanlig ordning frågor som vi ska försöka besvara. Vi har fått den här från Adam Myrén. Hur mycket kan ni uppskatta på en skala från 1-10 att Havertz efter att ha blivit frigjord från fotbollsfängelset Chelsea till viss del har blivit den spelare man trodde han skulle bli i Leverkusen?
Ja, uppskattar det. Absolut, men jag tror inte att det var någon
sexa.
Jag tyckte väl framförallt att, alltså, det var ju ingen som betvivlade att han hade jättemycket talang som kunde frigöras. Och ja, återigen, var det verkligen så många, visst det var vissa som höjde på ögonbrynet för att det var en ganska hög övergångssumma för Havertz, men bortsett från det så var det ju ändå en smart övergång. Alltså Arteta såg ju någonting helt klart hos Havertz där han tänkte att men den här spelaren kan passa bra in i Arsenal. Sen att Havertz har varit så himla bra som falsk nia och på den positionen, jag menar, det var kanske inte Artetas första tanke, men nej, det fungerar alldeles utmärkt. Just det här med hur han droppar djupt och öppnar upp för andra spelare, han är stark. Han är verkligen som handen i handsken för Arsenals del.
Det ligger väl något där vi pratade om tidigare, om att det värderas mycket högre att kunna spela på många olika positioner. För att, som du säger Frida, så om man tittar på vad Havertz var tänkt till att vara, om man ska tro det Arteta sa i somras, ja, då var han ju inte alls lyckad, för det funkade inte riktigt att ha honom på det där mittfältet i den positionen man kanske tänkte. Däremot, eftersom att det är en så pass mångsidig, mångfacetterad spelare, så funkar det uppenbarligen i den här rollen som Arsenal kanske mer behövde, att ha en liksom central forward som är så pass involverad i spelet och gör sina lagkamrater bättre på det sättet som Kai Havertz har varit. Och nu när han verkligen kommit igång med poängproduktionen också, så har han ju varit en av lagets allra viktigaste spelare. Jag tycker det är väldigt kul att se.
Mm. Ja, han gjorde ju också ett viktigt mål här i helgen, och det att
bra på huvudet också. Det är alldeles kunner.
Jag menar, det är ju en ganska stor spelare rent fysiskt, och det kan ju behövas i ett lag som är väldigt, väldigt noggranna på fasta situationer och lägger mycket tyngdpunkt på det. Då behöver man ha lite längd i laget.
Firade glatt mot Chelsea också när han gjorde mål där. Så att, ja. Säger väl en del om hur befriad han känner sig.
Det ska han ju göra. Ja. Hörrni, det var faktiskt allt jag hann den här måndagen. Klockan har sprungit på. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Tack Frida Makoto. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folke.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.